Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna tillbaka till Bakpodden! Vi är tillbaka, det är Emma Brink Rask vid mikrofonen och min vän och kollega
Camilla Hamid.
Camilla Hamid, hur mår du?
Jag mår bra.
Härligt.
Hur mår du?
Bra.
Gud vad det kändes som en så här långsam start.
Ja, lite formellt så här.
Ja.
Har du gjort något skoj under veckan som har varit?
Ja, vet du vad? En av mina närmsta vänner som tog examen förra året, alltså i slutet på förra året, och det var inte en lätt match för henne, gud vad hon har kämpat. Hon firade äntligen det.
Vad hon tagit examen i?
Ekonomi. Och då fick jag äran att baka tårta till henne. Och då blev jag introducerad till något helt nytt. Jag vet inte om du känner till lotuskaka.
Det ringer en klocka.
Det är ish ett digestivekex, men avlångt, rektangulärt, men med runda kanter, runda hörn. Och det smakar lite pepparkaka och lite kola. Men det är ett sprätt kex alltså.
Okej, köper man det färdigt eller bakar
man? Ja, man köper det färdigt. Finns på ICA här i Sverige, men det är vanligt typ i Bryssel tror jag, i Frankrike och i Mellanöstern.
Okej.
Och tydligen så kan man också få det ganska ofta på flyg. Jag känner inte till den här kakan och alla som, så fort jag skrev om det här på min Instagram så var alla så här, har du levt under en sten?
Men det är inte bara de här liksom avlånga Mariekexen?
Nej, det här är en annan smak. De är lite mörkare också.
Okay.
Och då så sa hon så här, hon bara, jag vill ha en tårta med lotus spread. Alltså man gör typ som en jordnötssmör fast med kexen. Och det, i mitt huvud låter det så här, oj vad mastigt. Mm. Det här kan alltså också få det som fyllning i tårta.
Mm.
Ja, det kändes inte bra, men det är hon som...
Det,
är hon
det
som
låter verkligen som kaka på kaka.
Oh ja! Men hon ville också ha saltkola i den här tårtan.
Mm.
Så jag var så här, okej, men det är hennes dag, hon bestämmer. Jag behöver inte stå för det här sen. Så jag gjorde den här spreaden som, by the way, var jättegod.
Mm, alltså, det var det du la ut där.
Ja, och jag var så här, vad är det här? Hur? För man kan köpa färdig spread.
Mm-hmm.
Det säljs i Bryssel och Frankrike och sådär. På burk, som en Nutella liksom.
Det där känner jag till.
Ja, bra.
På Le Pain Quotidien. Som
det
är en kafékedja som är från Belgien.
Mm.
Där säljer de det. Finns i New York överallt också.
Ah.
Och då är det såna burkar med...
Med den här spreaden. Och den består ju av kicks och den består av farinsocker och lite sådär. Jättehärlig konsistens, jättegod. Men redan då kände jag också så här, men gud, det här kommer bli för mastigt. Och hon är inte en mastig tjej, så jag är så här, vad är det som händer? Men jag gör den här tårtan, jag gör en tårtebotten på brynt smör. Ville egentligen göra en morotstårtebotten, men det fanns en morotsallergiker bland gästerna. Oj. Så jag kunde inte göra det. Men jag tänker så här, men om jag täcker den i alla fall i cream cheese frosting utan smör. Du vet den här som bara består av vispgrädde och färskost.
Mm.
Så bryter det av lite grann i alla fall. Jag är så förvånad. Den här tårtan blev magisk och alla tyckte om den.
Oj, så nu det receptet?
Ja, alltså ja.
Tog du
både på, eller nej, jag kommer bakom? Behöva göra om det här. Så jag kommer behöva göra om spreaden. Det kommer det recept på, för den var magisk.
Ja. Måste man ha de här kakorna då?
Ja, men de finns på ICA.
Okay.
Det är inget svårt att få tag på. Men vad har du gjort?
Jag har ju faktiskt varit en sväng i Köpenhamn.
Just det.
Köpenhamn är ju en av mina topp tre favoritstäder i världen.
Mm.
Det är en ganska kort lista.
Ja. Vilka är de andra två?
De andra två är Stockholm och New York.
Ja, vänta, är staden du bor i en av dina favoritstäder?
Ja, inte det är fantastiskt.
Jo, det är väl bra. Men du tycker inte att gräset är grönare på andra sidan alltså?
Ja och nej. Nej, men jag tycker väl det är underbart att man bor på att man har alltså valt att bo
Eller där man bor är där man faktiskt vill vara.
Sant.
Ja. Sen har inte jag varit i alla städer i världen, så jag kan inte... Ja. Tillbaka till poängen. Ja. Jag älskar Köpenhamn och är där kanske ett par gånger om året i alla fall.
Vad kul.
Och min man jobbar där en del, så då är det, brukar passa på ibland när han ändå är där. Och nu då, så länge har jag tänkt att jag ska göra liksom en guide och testa. Jag blir tipsad av massa olika bra kondis och nya bagerier som har dykt upp. Som liksom inte ligger på Ströget eller liksom bara den här exakta kärnan som man ofta är i när man är i en stad. Och man bara ska dit en helg och ska man shoppa och ska man ut och äta och så liksom finns det ingen tid. Så nu var jag där på en onsdag och en torsdag, så det var inte så mycket folk. Och jag hade tid att ta tunnelbanan eller gå ut till de här ställena och besöka de liksom bästa kondisen och bagerierna. Så det var det enda jag gjorde i typ 2 dagar.
Jag vill åka dit någon gång, men jag är en sån fegis när det gäller att resa bort. Jag skulle till exempel inte resa till en ny stad om jag inte visste mycket. Alltså, jag skulle typ behöva åka dit med dig för att jag skulle känna att så här, men nu, det här kommer inte gå fel.
Men tror du?
Ja, det känns som att jag bara skulle gå vilse. Alltså jag har inget
lokalt. Fast det är så man lär känna en stad.
Bara gå vilse och inte komma hem igen.
Ja, för du kommer komma hem, Camilla. Du har ju Google Maps i din telefon.
Det har jag i och för sig. Och det är gratis.
Ja. Det där har ju blivit mycket. När jag flyttade till New York när jag var 20 och inte visste någonting, då fanns det ingen Google Maps. Jag har ringt mobiltelefonen sen gång.
Hur gjorde man då? Gick du runt med en telefonkatalog då?
Nej, men det jobbigaste var ju... Telefonkatalog var inte så mycket problem. Jag kände ju ingen där. Liksom.
Nej, men i telefonkatalogen fanns det ju kartor.
Ja, nej. Men det största problemet var när jag körde bil. Alltså så här, du ska åka till New Jersey och hämta det här barnet som jag passade. Mm. Hon har varit på en sleepover där. Jaha, då ska jag köra så här 14 mil utan en GPS. Liksom. Har fått ett hus. Ja, men då hade man som en så här atlas, liksom vägatlas.
Gud.
Ja, men ibland kom man ju vilsen när man var mitt ute på motorvägen. Kom man inte plocka fram den och börja bläddra liksom. Jag körde så mycket fel. Ibland så satt jag i bilen i så 4-5 timmar och bara kom längre och längre och längre.
Åh,
och vägarna i USA är också liksom, när du väl har kört av, du kan inte bara vända och köra på igen, utan då går den någon annanstans och sen kör den av och går någon annanstans.
Nej.
Ja, det där var jobbigt. Men i och med att jag hade faktiskt en sån här beeper, alltså en personsökare som familjen hade gett mig, så att de skulle kunna nå mig. Men mina kompisar inne på Manhattan hade ju inte heller mobiltelefoner. Så ibland åkte jag in där och så här gick jag fram och tillbaka, eller så satt och väntade mig utanför deras hus och bara väntade på att de skulle komma hem.
Wow. Gud.
En annan tid verkligen.
Men om man kanske hade lite mer tid.
Ja, man fick ju bestämma så här, nu ses vi vid Svenska kyrkan klockan 15. Och var inte de där då? Då var det liksom, ja.
Gud vad jag känner mig privilegierad. Alltså du vet, jag har ju, det är sällan jag kör fel och jag har bara haft körkort i 1 år. Och det är tack vare att jag har den här GPSen som också pratar med mig. Jag behöver inte ens kolla på skärmen när jag kör. Wow.
Ja, det var en annan tid.
Gud, det här känns som att jag pratar med en människa från en annan värld.
De där 10-15 åren som jag har på dig, det hände mycket med teknologin då, kan man
säga. Ja, men vet du, det är så sjukt, för det är väldigt sällan jag känner så här, oj vad vi är olika ålder. Jag ser inte ålder.
Nej.
Men när du berättar det här, oj vad jag ser ålder då.
Ja, det där var en liten avstickare.
Ja,
så går det när man poddar utan GPS.
Ja. Oh, men du, vi har ju ett jätteroligt ämne framför oss. Red Velvet Cake.
Red
på
Velvet
tal om New York.
Cake. Ja, men visst. Ska jag fortsätta berätta om New York?
Ja, berätta.
Cake?
För det är kanske där någonstans du åt din första Red Velvet Cake.
Ja, men exakt så var det. Alltså, när du berättade om när du åt biskvi första gången, så tänkte jag så här, vad märkte att hon minns första gången hon åt ett bakverk. Men Red Velvet minns jag exakt. Och det var verkligen så här. Jag hade flyttat till New York. Jag var 20 år. Sex and the City hade gått 2 säsonger.
Mm-hmm.
Så det tittade jag alla på. Liksom. Så Magnolia Bakery var ju så här the it thing i New York. Och för er som inte vet vad det är, så är det ett cupcakes-café som ligger i Greenwich Village. Och det ligger precis på samma gata som Carrie i Sex and the City bor på.
Hon tjejer med lockigt hår, eller?
Ja. Så, och, då, det är också faktiskt mycket tack vare den serien som Red Velvet har fått ett sånt genomslag, för att där de hjälpte till att göra Sex and City hjälpte till att göra Magnolia Bakery jättestort, och Magnolia Bakery har hjälpt till att sprida Red Velvet. Så då i alla fall, så var det en dag när jag var på Manhattan och sen nu skulle jag gå till Magnolia Bakery och jag ska köpa en Red Velvet cupcake. Så jag köpte den, fick den i en liten box liksom, och en liten servett. Och så gick jag ut igen, där det var vår. Så jag gick bort de här metrarna och satte mig på Carries trappa. Liksom.
Nej, jag dör.
På den tiden fick man det. Nu är det så här drep där, man får inte sitta där.
Man får betala eller får man vill göra det nu.
På den tiden så var det liksom inget problem. Och så tog jag fram den här Red Velvet Cupcake, jättefin knallröd och så liksom en liten swirl av frosting. Och så tog jag en tugga och bara blev så besviken.
Nej, är det
var
sant?
Liksom, det var så här, jaha, vad är det här?
Berodde alltså, det på att du hade för höga förväntningar eller var den verkligen inte god?
Ja, men
god?
Den var ju så hypad liksom. Mm. Och jag visste inte vad den skulle smaka och då tyckte jag bara så här, den var röd, den smakade, smakade choklad. Vad är? Mm. Och sen var ju också frostingen, eftersom det här är i USA, och helt ärligt, Magnolia Cupcake eller Magnolia Bakery, de har inte så goda grejer. Det är väldigt amerikanskt. Frostingen var liksom en så här som nästan sprack, florsocker, frosting. Inte en så här krämig, cream cheese, härlig grej liksom. Så att efter det så åt inte jag Red Velvet tills för kanske så 3 år sedan när jag bakade min första Red Velvet-tårta.
Wow.
Ja.
Coolt. Jag har inte en lika målande berättelse om min första Red Velvet-upplevelse.
Nej.
För jag, länge har man har ju sett den här tårtan överallt. Och jag var så här, vad sjutton är grejen?
Mm.
En röd sockerkak, trodde jag. Jag hade ju inte läst på någonstans. Mm. Jag bara, vem bryr sig? Mm. Är det bara för att det är massa röd färg? Jätteointressant. Men typ 1 år efter att jag hade börjat blogga så startade den här Pokémon Go-trenden igång.
Ja.
Och på den
Super Hunter.
Jag spelade inte spelet, men däremot blev jag ombedd av bloggportalen som jag bloggade på då att så här, gör något Pokémon relaterat.
Mm.
Så nu det är då du kommer få massa spridning. De hade ju jätterätt. Jag gjorde en Pokémon Go tårta.
Och själva bollen liksom.
Ja. Mm. Och insidan, det får ju inte vara någon annan färg än röd. Så jag bara känner nej, det här ska vara rött. Det var så här, men då gör jag en sån där Red Velvet cake då.
Mm.
Och då första gången var jag så här, jag tror att jag inte riktigt fick till det receptet. Det var inte jättenice. Tårtan blev jättefin, den gick viralt, jag var jättenöjd. Men jag var så här, en Red Velvet kommer jag inte göra igen.
Nej.
Men sen så testade jag på nytt några år senare. Vad var jag bakade då? Jo, men en vanlig Red Velvet cake, det här var förra året.
Ja, men var inte det när du hade sett det här med att den kunde dekoreras med Red Velvet crumble? Det var först
jo,
då då började du experimentera med och då blev det hooked.
Precis, så jag tänkte, som jag alltid gör innan jag börjar experimentera, då vill jag gärna vara säker på originalet först så att jag vet liksom hur långt jag kan gå sen.
Mm.
Och då var jag så här, gud vad gott det här blev. Det var inte alls det som jag gjorde för några år sedan.
Mm.
Och sen som alltid när jag liksom gottar mig i en klassiker så vill jag bara göra en massa olika varianter på det. Mm. Det spårade ur och jag har nu gjort allt från rulltårta till, vad är det mer jag har gjort? Jag har gjort Red Velvet semla, by the way. Det. När jag trodde att jag inte kunde komma på fler semlor så kom jag med en Red Velvet semla. Jätteroligt. Men
det är ju effektfullt med det röda.
Ja, så det är väl det som egentligen fångar ens intresse från början. Men jag tycker att smaken är god.
Mm.
Men inte... Jag har märkt, tyvärr, att det är många som inte förstår vad... Man, de gör Red Velvet Cake, men de förstår inte vad det är. Och då blir det bara en röd sockerkaka, ja, snarare än...
Och det ska vi återkomma till, tycker
ja,
jag. Alltså
precis.
Vad egentligen smaken är, vad det smakar av och vad som gör att den inte bara är en röd sockerkaka.
Precis.
Men ska magister Hamid
ja.
Ta oss med genom Red Velvets historia.
Ja, för jag tycker att den är så himla intressant.
Ja, jag läste också på igår och ser fram emot att höra.
Den här historien tar oss på så många olika resor. Men jag tycker att vi börjar på 1800-talet.
Mm.
För då...
Vänta, jag ska bara gå och hämta lite snacks.
Okej, gärna. Hörde du vad jag sa? Gud, det är så sällan jag brukar använda arabiska ord. Men det är någonting, när jag blir väldigt bekväm, då kommer det. Du är säker på att jag har lite lakrits i
väskan? Nej, det är okej.
Det är lugnt,
jag ska sitta här och lyssna spänt.
Men om vi börjar där någonstans i början så tar den här historien oss till 1800-talet. Och då brukade många bagare blanda ut vanligt vetemjöl med mandelmjöl, kakao och majsstärkelse för att liksom... Ja, men typ blanda ut vetemjölet lite så att den får en lite mer sammetslen och saftig textur. Och det är därifrån själva grundkakan har fått sitt namn. För det var, man kallade egentligen alla kakor som bakades på det sättet för velvet. Någonting.
Red velvet betyder ju röd sammet. Exakt. Om man inte vet det.
Så, och då får liksom hänvisar man till den här sammetslena konsistensen. Och en av de här många kakorna som man bakade på det här sättet fick en kopparröd färg. Och den bestod av buttermilk, alltså kärnmjölk-ish, brukar jag översätta det till. Mm. Vinäger, kakao och kaffe. Och det är egentligen den här kakan som är ursprunget till dagens red velvet cake. Mm. Och man har diskuterat lite olika genom åren vad det är som har liksom orsakat den här röda färgen från början. För på 1800-talet då hade man inte den här pastafärgen.
Wiltons pastafärg var inte uppfunnen.
Nej. Utan då var det liksom väldigt naturligt. Och den liksom kopparröda färgen som uppstod från början. Mm. De flesta är med på åsikten att den kommer från den här kemiska reaktionen mellan kakao, vinäger och bikarbonat. Ja. Men det finns också en teori om att den här färgen uppstod från brunt socker. Mm. Som på den tiden kallades för rött socker.
Ja, för jag har också hört det att, liksom, att det kommer från kakaon. Och för oss är kakao och kakao. Vi har ju liksom, med kakao och oboj typ i våra sorter. Men i USA är ju det de kallar för kakao är typ oboj. Så de kan ju knappt få tag på den här mörka, liksom, osötare som vi har. Det heter ju Dutch process.
Ja, jag reagerar det på utländska sätt att de ofta säger att den är osötad. Eller den
Är liksom precis. Dutch. Och så den finns väl mer nu, men finns liksom, har varit ganska svår att få tag på i USA. Mm. Och bara, om du använder då deras kakao, alltså typ oboj-pulver, då sker ingen som helst kemisk reaktion. Utan det måste vara det här kakao som vi har, som är det här oprocessade.
Ja, och det är inte ensamt, för om man har sådär lite kakao som det är i Red Velvet Cake i en smet, så händer det, blir bara ljusbeige typ. Så att det är med hjälp av vinägret och liksom, syran från buttermilk som den här röda färgen kommer fram. Mm. Men på 30-talet då fanns det en kille som heter John A. Adams i Austin, Texas. Och han blev rik på att sälja vanilj men också pastafärg, eller hushållsfärg. Pastafärg tror jag kommer lite senare. Mm. Men i alla fall liksom artificiell färg. Mm. Och han och hans fru säger att de åt en, när de åt en red velvet cake i New York, inte på Magnolia.
Nej.
Caféet hette någonting annat. Men det är oviktigt. Det viktiga här är att de fick idén genom Red Velvet Cake och de sålde extremt mycket hushållsfärg genom att marknadsföra sig själva genom Red Velvet Cake-receptet.
Just det.
Och då kommer vi in på den här artificiella färgen. Och jag tror att det är där någonstans man kanske tappade bort ursprungsreceptet.
Ja, och jag har också läst också någon story om Waldorf Astoria.
Det var det. Det var så, där de åt den. Ja. Precis.
Men för det är det jag tänker att den kallades Red Velvet för att man kanske trodde den skulle bli brun för att det var kakao. Mm. Men så skedde en kemisk reaktion med vinäget och syran från kärnmjölken. Och då blev den röd-ish. Då kallar man Red Velvet. Men jag tror att vi nu är så vana vid hur en Red Velvet ska se ut. Aha. Att vi tycker inte att det är ett fullgott Red Velvet-resultat.
Men då är den mesig.
Ja, och det kanske är lite tråkigt då att, liksom, att det nu då kräver så mycket mer liksom, antingen artificiell färg eller annan färg för att smaken är ju precis densamma.
Ja.
Så du kan absolut göra en Red Velvet som inte är knallröd, som smakar precis likadant.
Och idag ska vi faktiskt gå igenom lite olika färgalternativ.
Yes.
Men förutom att det här är en spännande tårta, alltså som sagt väldigt ögonfallande när den står där bredvid alla andra vanliga tårtor, så har den faktiskt ett väldigt viktigt historiskt syfte. På minnesdagen för frigivandet av slavarna i Texas. Och den här dagen infaller den 19 juni, kallas också Juneteenth. Mm. Och på den här dagen väljer många att fira frigivandet som skedde år 1865, samma dag, alltså den 19 juni, genom att servera röd mat. Och den här röda maten, det här är ganska sorgligt, men det symboliserar blodet som spillts under slaveriet och under det amerikanska inbördeskriget. Mm. Jag tycker det är fantastiskt att bakverk kan få ett så viktigt liksom syfte och symbolik för olika historiska händelser. Men även om det är en populär tårta idag, Red Velvet, alltså gud, jag tror att de som inte gillar Red Velvet har inte smakat en riktigt god än. Helt ärligt så har de liksom, den har ju producerats nu i massa olika versioner. Alltså förutom att jag har gått bananas. Mm. Så långt innan mig så är det många som gör Red Velvet Pie, Red Velvet Cheesecake och till och med Red Velvet Café Latte. Alltså det går åt alla
håll. Men helt ärligt då, Red Velvet Latte rätter, red velvet cheesecake.
Då anspelar man nog bara på färgen.
Då är det bara färgen.
Ja, för att
för jag har en red velvet pannkakstårta. Återigen, det finns inget velvet i med den. Utan,
nej,
så här,
utan då har man väl mer inspirerats av konceptet. Mm. Men som sagt, själva namnet, det syftar ju på den här konsistensen.
Mm.
Men det var många liksom, konditorer liksom, fram tills att den blev så populär som liksom, totalt bara sågade det här, ignorerade den, lyfte den inte i några kokböcker eller tidningar eller någonting. Men 1989 så sändes det en film som hette Steel Magnolias.
Mm. Har du sett den?
Nej, jag såg en scen och det var bara med Red Velvet.
Det är med Julia Roberts och Dolly Parton, tror jag.
Ja, okej. För den här filmen kom ut 4 år innan jag föddes.
Ja, okej.
Så jag har inte hunnit se den. Men där fick en Red Velvet Cake vara...
Blommor av stål heter den på svenska, om någon är intresserad.
Det namnet känner jag igen. Kanske att jag har sett den någon gång. Men i den filmen så får Red Velvet Cake vara en brudgumstårta. Vet du vad det är, Emma?
Nej.
Tydligen jättevanligt i Storbritannien. Ni får jättegärna rätta oss om vi har fel. Men brudgumstårta, och den är till skillnad från brudens tårta.
Storbritannien, men filmen är inte från Storbritannien. Filmen är amerikansk.
Men det stod att, den är, det stod att det var en British culture thing. Mm. Mm. Så jag vet inte någonting om det, förutom det jag har läst. Ja. Men till skillnad från brudens tårta så är brudgumstårtan, den får vara lite mer exciting. Det behöver inte vara så här vitt och blomstrigt.
Nej, okay.
Och, utan den kan vara lite i alla möjliga former. Och den här tårtan i filmen hade formen av... Nu måste jag komma ihåg vad djuret hette. Bältdjur.
Mm.
Ja. Jag har bara sett... Det ser ut som någon så här sci-fi-råtta.
Ja,
med om man, läder.
Om man har sett Vänner så finns det ett avsnitt där Ross på Halloween är ett bältdjur i en jättestor dräkt.
Ja, det är inte det charmigaste djuret jag har sett.
Så det är som en jättestor kackelacka.
Typ. Men det känns som ett passande djur för en brudgumstårta om vi ska vara så här könsstereotypiska. Okay. Mm. Jag vet inte. Men det är storyn bakom Red Velvet Cake.
Mm.
Vad tycker du om min research, Emma?
Mycket bra.
Jag vikarierade för dig idag, som den googlande magistern.
ja, väldigt
bra. Jag tog mitt jobb på största allvar.
Jag håller inte med dig där om att... Alltså, jag är fortfarande inget fan av Red Velvet. Och då,
ändå har du så många bra recept på det.
Ja, och det är inte det att jag inte tycker att det är gott.
Nej.
Men jag älskar frostingen. Cream cheese frostingen är mina favoriter. Men... Om jag får välja mellan då en red velvet eller en morotskaka så väljer jag alla dagar i veckan morotskakan.
Där håller jag med dig.
För att för mig så blir ändå den här botten liksom, yeah, lite intetsägande. Även om man gjort den med konstens alla regler. Om man då jämför med en morotskaka som är liksom saftig, kryddig. Ja.
Alltså jag håller med dig. Jag menade mer om man ställde liksom en riktigt bra red velvet cake gentemot en dålig så är ju det originalet jättegott. Men som du säger, det är inte... Den är enastående för ögat, god tillsammans med frostingen, själva kakan.
Ja.
Men det är inte den absolut godaste tårtan i hela världen.
Men jag vet, jag har gjort, när jag har gjort det, tagit med till mitt jobb, då är det folk där som tycker att det är det.
Ja. Alltså, jag tog med mig när jag bakade tårtan för första gången, tog jag med den till det jag jobbar.
Mm.
Och du vet, de bråkade om tårtbitarna.
Mm.
Och jag var så här, vad är grejen? Med att ni, så jag har tagit med mig ännu bättre grejer och så här har ni inte betett er. Så det kanske är också att du och jag är lite mättade.
Mm.
Vi har sett och smakat och allt det där lite för mycket.
Vi har sett det mesta. Men du, vi har fått jättemånga frågor.
Mm. Många bra frågor också.
Många bra frågor. Så vi ska gå igenom dem, men vi har en ny sponsor.
Ja! Vi är så himla glada över att få presentera en helt ny sponsor här i Bakpodden. Och i vanlig ordning så är vi redan stora fans av dem.
Ja, välkomna Hippie Deluxe!
Yay.
Och vad är det då? Jo, men de är distributör för ett antal noga utvalda varumärken inom bakning och matlagning och köksinredning. Och de produkterna som de representerar, de håller en väldigt hög kvalitet och de hjälper oss att lyckas ännu bättre i köket.
Precis, och vi kommer att återkomma till flera av de här i vår. Och idag, passande nog, när vi ska prata om Red Velvet så vill vi lyfta fram Heyroll och deras springformar.
Ja, men alltså en bra springform tycker jag verkligen är så här grundstommen i köket för alla hemmabagare. När jag får frågan om vad man, det är ofta man får frågan så här, vad ska man ha för utrustning för att komma igång, vad behöver man som nybörjare? Och då brukar jag säga att om du har en bra springform så kommer du väldigt långt.
Jag håller verkligen med. Heyroll grundades i Finland för snart 30 år sedan och de gör förutom springformar även kastruller, knivar, skålar och andra fina saker till köket.
Ja, men de har jättemycket fina grejer och de har ett stort utbud för hemmabagaren och en mängd olika bakformar. De har sockerkaksformar, muffinsplåtar, brödformar, ja, springformar.
Och deras springformar är nonstick och kommer i typ alla storlekar som finns, vilket är perfekt när man till exempel vill baka våningstårtor.
Yes.
Allt ifrån 12 cm i diameter till 28 cm. De finns med extra högkant och hjärtformade. Ja, men de täcker typ alla behov.
Men du, har du sett deras champagnefärgade springformar?
Ja, och de är så fina. Trots att jag inte konsumerar alkohol så kan jag njuta.
Du kan uppskatta färgen.
Oh ja, och ni hittar Heyrolls springformar där man kan köpa köksprylar och baktillbehör. Och vi rekommenderar dem verkligen. Alltså, jag är så imponerad av de här springformarna.
Ja.
Och ni kan också tävla om att vinna en springform på Bakpoddens Instagram.
Ny tävling.
Så kika in där för att få alla instruktioner om den här tävlingen.
Tusen tack för det, Hippy Deluxe och Heyroll.
Tusen tack för det. Okej, men Emma, kan vi bara... Så många frågor om vad är egentligen Red Velvet Cake?
Ja.
Vad smakar det?
Mm.
Som sagt,
vad är det egentligen då, Camilla?
Ja, men vet du vad? Jag måste bara säga, som sagt, jag tror att när man, om man har den här frågan och man har ätit en Red Velvet Cake eller inte har, då är man som mig innan jag bakade Pokémon Go-tårtan, att man inte, man har smakat en dålig eller så har man inte testat alls.
Jag tror att många inte har testat. Alltså, det är ju hyfsat nytt i Sverige, får man ju säga. Och jag tror bara nu för så här ett par år sedan när Mr. Cake släppte sin Red Velvet croissant så fick den lite av en revival i Sverige, tror jag. Att, så här, att Red Velvet kom upp på liksom, agendan.
Mm.
Men vad det är ju en röd kaka.
Jag brukar kalla det röd chokladtårta faktiskt. Ja, även om den inte innehåller jättemycket kakao.
Nej, men den har ett par, alltså till en vanlig size liksom, så har ni ju ett par, tre matskedar kakao. Så det finns en väldigt svag ton av kakao.
Mm.
Och sen kännetecknas den av att den är väldigt så här velvety. Alltså den ska vara liksom sammetslen, den ska vara luftig och fluffig och ändå saftig.
Ja.
Och den ska liksom ha en, ja men smaken, alltså man säger så här, vad smakar den? Ja, men det är ganska så här tydligt av vanilj och choklad och lite så här smörigt liksom.
Ja.
Och sen så är den ju nästan alltid kombinerad med cream cheese frosting.
Jag skulle säga att det liksom, som vi sa tidigare, det är tack vare frostingen som den är så god.
Mm.
Och utan frostingen så är den inte så himla mycket för världen.
Nej, och jag tycker, du kan ju självklart göra den med liksom en vit marängsmörkräm.
Mm.
Men jag tycker verkligen att, ska du få den riktiga så här Red Velvet-känslan, då behöver du en cream cheese frosting. Och den kan ju vara som man gör, ibland jag gör liksom att jag vispar smör och florsocker och sen tillsätter man cream cheese. Man får lite ganska stabil frosting. Eller att man gör med cream cheese och bara grädde på andra skalan.
Den tycker
då,
jag väldigt mycket
och florsocker för att få den mer luftiga. Mm. Och sen allting däremellan. Jag gör ofta med smör, men det kan vara allt ifrån en liten del upp till hälften beroende på hur stabil jag behöver den.
Ja. Nej, men verkligen. Så, och det, alltså jag tycker syran i färskosten liksom lyfter upp kakan på ett jättebra sätt. Så det är svaret. Där har ni en röd chokladtårta, saftig, mjuk, porös, smälter i munnen med en cream cheese.
Och frågan, är det en smak mer än ett utseende? Jag måste säga ja på det, för jag tror att jag har skrivit i min bok till och med. Att på många sätt så är det ju ett utseende mer än en smak.
Ja, men precis. För att som sagt, jag tror, alltså, det är ju liksom, jag tror att, jag vill inte kalla det jippo, men det är ju liksom en liten show.
Ja.
Att den är lite röd. Eller du vet, när den är helt täckt i frosting och så skär man upp och så bara öppnar sig en röd liksom, portal upp in i tårtan. Nej, men så att, jag tror att det är mer utseende. Det är jättekul att baka till så här kalas eller Alla hjärtans dag. Eller så här, bara, det är en kul grej som smakar gott.
Och det som gör då att det inte är en helt vanlig sockerkaka, det är att den har vissa komponenter som inte vanliga sockerkakor har.
Mm.
Och den främsta är då kanske buttermilk, som vi kan översätta till kärnmjölk, vilket ju är svårt att få tag på i butikshyllorna i Sverige. Och varför man vill ha kärnmjölk i kakor är ju för att det är ju en syra då. Det är, man kan ju bara så här rakt av ersätta med filmjölk.
Ja, för det har jag ju ett tips om. Att om du inte vill göra hela den här... Nej. Som du ska berätta om nu. Jag vill inte ta den från dig. Så finmjölk, så länge det är så mycket syra så går det ganska bra.
Det handlar om att det är en ganska tjock kräm som, eller mjölkgrej liksom, som har lite syra i sig. För syran hjälper till och liksom, dels hjälper att göra det fluffigt men också hjälper till att få saftigt. Men, ska jag berätta?
Ja,
men... Om man då, som vi kanske ibland, tittar på amerikanska recept så vill man göra om det. Eller framförallt blir man ju nyfiken. Mm. Hur är det att baka med buttermilk eller kärnmjölk? Och, liksom, och då kan man göra egen. Och man kan göra det genom att använda mjölk eller grädde. Jag brukar använda hälften hälften.
Ah,
hälften mjölk och hälften grädde. För då tycker jag att man får ungefär den fetthalten som är på de man köper i hyllorna i USA. Och då behöver man säga att man har 2,5 deciliter- gräddmjölk. Då behöver du tillsätta syra till det. Och det kan du göra antingen med vinäger eller med pressad citron. Mm. Och vinäger, då ska det vara vitvinsvinäger eller äppelcidervinäger. Helst inte balsam.
Nej.
I den här typen av kaka. Och då är det kanske, vad brukar jag ta? 2 teskedar kanske till 2,5 deciliter.
Ja. Jag tror att jag tar en matsked, men det är typ 3 teskedar. Ja. Så det är...
Och då så helst ska gräddmjölken vara rumstemperatur. Tjoffar du i citronsaft eller vinäger och sen låter du det stå på bänken i 10 minuter. Då märker du, alltså redan efter någon minut, att det börjar bli grumligt. Liksom.
Ja.
Att det skär sig och blir klumpigt. Liksom. Och det är den här syran som reagerar. Och sen när du har stått där i 10 minuter så kan du bara använda det i deg, vet du, smeten som kärnmjölk.
Men sen är det väl kakaon som är som vi pratade om tidigare. De, från början så liksom spädde de ut mjölet med kakao och annat för att liksom få en lite mer len och saftig konsistens. Men kakaon i det här fallet ger också smak.
Ja.
Och jag tycker att det hjälper till när man nu, om man nu använder pastafärg. Hjälper det till, tycker jag, att få jämnt fördelat och att det liksom inte bara klumpar sig en klump i smeten.
Ja. Och sen, förutom den här syran...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Från kärnmjölken så är det också vinäger.
Ja.
Och det är nästan den enda kakan jag vet att man har liksom både och. För ibland bakar jag med kärnmjölk eller liksom buttermilk som jag gör. Och ibland så bara tjoffar jag i en tesked vinäger i cupcakes eller någonting. Och i det här fallet så dels hjälper vinägen till med den röda färgen. Och sen så hjälper vinäger också till. Jag håller faktiskt på att skriva ett blogginlägg om vinäger i bakning.
Kul!
Ja. Det hjälper också till att reagera med bikarbonater och bakpulvret och hjälper till att lyfta kakan och få den fluffigare.
Ja, du också sa att du liksom häller i vinägen i bikarbonatet och bakpulvret så att det liksom bubblar upp först.
Eller? Jag har gjort det någon gång, tror jag. Men jag tror inte att jag gör det i varje recept. Jag har verkligen provat mig fram med Red Velvet recept. Alltså, till boken så hade jag bestämt mig vilket cupcakes-recept jag skulle ha. Vi har gjort det massor med gånger. Och sen skulle jag baka till första plåtningen. Misslyckades. Ja, då kunde vi inte plåta dem. Nästa gång bara, nu ska jag baka Red Velvet igen. Gick upp tidigt, jag vill baka cupcakesen samma dag som de ska plåtas. Gick åt skogen igen, samma recept. Så då var jag tvungen att bara så här, helt, bara ta fram ett helt nytt. Jag bara provade, liksom, tittade så här, hur har folk gjort? Liksom. Ja. Ja, men provar vi med den här metoden, vi provar med den här metoden. Och till slut så hittade jag ett liksom, som
men vet funkar. Du, det där är så sjukt. För att jag har bakat samma tårtbottenrecept år ut och år in. Och så var det någon kväll som jag skulle liksom, jag var så här, jag hade dragit, det var en kompis som behövde en tårta och jag var så här, men jag gör det så här kvällen innan, här gud, det tar inte så lång tid. För det brukar inte ta lång tid.
Och de där recepten, man, det, är inte, alltså, det är inte så många recept som jag har gjort massor med gånger. Nej. Men det här hade jag verkligen gjort det, så att jag vet inte vad som hände.
Men vet du vad som hände? Tårtbotten efter tårtbotten efter tårtbotten, bara redan innan den är färdig, bara blir liksom som en liksom djup pool i mitten. Ja. Vad är det som är fel? Och jag var så ledsen och så typ, jag tror att det gick åt så här, tre stycken såna här backar med ägg. Jag bara, vad är det för
ångest?
Ja, alltså det är så, här, så mycket ägg som bara har gått i spillo. Jag kastade inte, jag smulade in. Bara så att ingen blir arg på mig. Men så visade det sig att jag hade gjort en grej skillnad från att hade i salt. För jag tänkte så här, nej men salt har jag i allt här. Bara kör. Och jag vet,
du pajar allt.
Ja, men det var det här tre lika tårtbotten. Nu har jag slutat med att ha salt. Sen den dagen har jag inte haft, och det, nu har det funkat. Så jag tror att just det receptet känns lite för salt. Jag vill bara flika in det på tal om misslyckanden av väldigt beprövande recept.
Ja. Men jag tänkte på en annan grej med just vad man har i och olika typer av recept. För om jag ska bara säga några varianter som jag hittade då på vägen. Många gånger har jag haft bara olja i.
Inget smör alltså?
Inget smör, utan bara olja. För det upplever jag ju blir väldigt saftigt. Mm. Och det blir det ju. Men om man inte har, om man bara har olja, då tappar man lite grann av smaken. Mm. Så att nu har jag landat i att jag oftast har hälften hälften.
Okay.
Hälften smör. För att om man bara har smör, då kan det lätt bli lite torrt. Mm. Så hälften smör för smaken och hälften olja för saftigheten. Och sen har jag också stött på ett recept där man, för dels så finns det ju de allra enklaste där man bara vänder ihop de torra ingredienserna och sen vänder ihop de blöta ingredienserna som äggen, oljan, smält smör och den här kärnmjölken och sen bara ihop. Det är, oftast gör jag cupcakes på det sättet. Mm. Alla torra ingredienser, alla blöta och sen bara vända ihop. Mm. Det är det bästa för det tar 10 minuter att baka. Så det finns. Men sen så såg jag ett nu där man vispar, man använder äggviten och äggulorna för sig. Gör du det någon gång?
Nej, jag har gjort det någon gång, men då har det varit bara för att få extra volym.
Ja, men precis. För då rör du ihop äggulorna när äggen ska i och sen på slutet så vispar du äggvitorna hårt och vänder ner det i smeten för då får du verkligen en fluffig smet. Men dina olika varianter, är det samma grundrecept som du utgår från?
Ish. Till exempel, alltså, jag kan säga att jag måste tänka här vad jag har gjort. Jag har gjort tårtan. Där har jag faktiskt bara smör.
Mm.
Men jag tyckte att det hjälpte med att inte så här undvika torrheten genom att så här grädda den ganska länge, långt ner i ugnen på låg värme. Mm. Men sen är också så här, den här frostningen är väldigt tacksam. För den, även om du har någon torrkant här och där, så det ordnar ju upp sig när kakan...
Det låter motsägelsefullt att undvika torrhet genom att grädda länge.
Men... Ja, men, nej, men du vet, nej, men du vet hur en tårtbotten kan få en ganska hård skorp om man gräddar den i mitten av ugnen på hård, alltså hög temperatur och lite för snabbt. Och då kanske den inte riktigt klarar det i.
Nej,
så just tårtbotten gör jag faktiskt alltid så, med låg värme.
Men det här som du sa med att du skapar reaktionen genom att blanda vinägen i bikarbonaten eller bakpulvret.
Det... ger en liten så här ytterligare skjuts. Men jag tror helt ärligt är det nog mer bara en vanesak snarare än att det ger en så större effektskillnad i slutresultatet.
Jag tänker att borde inte den reaktionen ske i smeten?
Jo, men man häller i det.
Direkt. Fast då har ju redan reaktionen skett.
Kanske.
Alltså
men det funkar väldigt bra.
Jag vet kemi spekulerar här nu. Jag har inte någon.
Om det är någon kemist som lyssnar så får ni jättegärna skicka en inbord. Nej, men... jag tycker att det funkar bra. Jag märker en ganska stor skillnad gentemot andra tårtbottnar jag gör. Men sen kanske jag bara haft tur. Ja. Jag vet inte. Det funkar väldigt bra i alla fall. Rulltårten har jag utgått från ett vanligt rulltårterecept. Och det har jag fokuserat bara för att på något sätt få in kakaon och färgen. Samma sak med semlan. Utgick från mitt vanliga semmelbullerecept. Och jobbade in liksom kakaon och färgen. Så att jag hade inte... Jag hade bikarbonat och vinäger och sånt i rulltårtan, men det hade jag inte i semlan, till exempel.
Men vi ska prata om färgen nu, men en sak man kan säga om det när vi ändå pratar om hur man vispar ihop smeten, det man verkligen ska tänka på, oavsett vilken typ av färg man har, att gärna blanda ut den kanske i kärnmjölken eller någonting så att inte den ska i på slutet när din smet är färdig. För då måste du vispa och röra runt alldeles för mycket i smeten.
Ja, för att få den här jämna färgen. Ja, så man måste göra det i ett ganska tidigt stadium.
Så antingen i med färgen när du bara har liksom de blöta ingredienserna eller bara i filmjölken eller vad du nu har och röra ut så att du får en jämnare färg sen. För att bara köpa ner en stor klump med pastafärg i den färdiga smeten där reaktionerna har börjat hända, det kommer, då får du en hel...
Då pajar man.
Ja, då kan du så här slå ihjäl en granne med kakan sen för det kommer vara så seg. Liksom.
Ja, men...
Gör inte det förresten.
Det är ju många som frågar så här, men hur får man till den här riktigt fina röda färgen? För det är ändå det som är liksom det mest härliga med den här tårtan. Mm. Och man vill inte ha den rosa och inte brunt, även om det är säkert är så... Alltså, som sagt, jag pratade om att den var lite mer åt det kopparröda hållet från början. Ja.
Och det är också fint. Pink Velvet tycker jag är väldigt fint.
Ja, ser lite mesigt ut, tycker jag ändå.
Det är fint
om man är ute efter det rosa. Men en sak som jag i alla fall kan säga, oavsett vilken färgsättning man väljer, så skulle jag säga undvik hushållsfärgen.
Mm.
Den är ju så himla vattnig. Mm. Det påverkar konsistensen alldeles för mycket.
Den är också liksom... Det vet ju alla som har använt... Då pratar jag om de här karamellfärgsflaskorna som du kan köpa i alla butiker. Det vet ju alla som har försökt färga rött med dem att det är nästan omöjligt.
Man måste ha extremt mycket...
Ja, för det blir bara rosa.
Ja, och den mängden som man skulle kunna behöva för att få en sån här röd färg, det är så mycket att det förstör konsistensen.
Ja, jag skulle säga att du kanske behöver en deciliter.
Ja, och det är helt orimligt. Då har du alldeles för mycket vätska i själva tårtbotten. Mm. Men det som jag använder mest, det är pastafärg.
Mm.
Och det är den här tjockare, koncentrerade färgen. Man behöver, i förhållande till hushållsfärgen, inte särskilt mycket alls för att åstadkomma en riktigt röd och fin färg.
Man behöver, i förhållande till andra saker man ska färga, väldigt mycket färg.
Ja.
I förhållande till karamellfärg, väldigt lite.
Mm.
Alltså i vanliga fall brukar jag ju liksom använda tandpetsmetoden.
Ja, bara för att få en liten droppe.
Ja. Men i det här så behöver man ju liksom en till två matskedar eller teskedar. Alltså de här små Wilton-burkarna till exempel. Där behöver man nästan en halv burk.
Ja.
Och har du, låt säga, de här som finns på tub nu som är lite lösare
pasta. Den varianten jag har, till exempel de från, nu droppar jag ett namn här så kommer jag ihåg vad de heter. De här gelfärgerna från Dr. Oetker, de är lösare.
Mm.
Den behöver man ganska mycket mer
av. Jag skulle säga att man behöver en tub av den.
Ja. Mm. Till exempel den andra som jag använder, ProGel, är mycket tjockare. Alltså den är väldigt trög.
Men också på tub.
Ja, den är också på tub, köps online.
Mm.
Tuben är också större. Men där, jag brukar säga nästan, i alla fall inte lika mycket som den andra. Alltså... Vad kan det handla om? Max en matsked. Liksom. Inte ens det. Det beror på hur mycket.
Det är också att vara ganska mycket liksom, koncentrerad färg.
Och sen är det så här också att det beror ju såklart också på hur stort det är. Alltså, till exempel till rulltårtan använder jag betydligt mycket mindre än till en hel vanlig tårta. Mm. Och om jag då använder till exempel en 23 cm i diameter springform, då behöver jag ju mycket mer än om jag gör den i en liten 12 cm.
Ja.
Så att det är svårt, också.
Det är väldigt svårt att rekommendera i recepten hur mycket man ska ha, för det beror väldigt mycket på vilken typ av färg du använder och hur stor liksom, sats du har gjort allt.
Och jag tror att man märker, för jag blandar till exempel ut färgen med kakaon först och sen har jag i det med smör.
Vadå, i den torra kakaon? Liksom,
ja, som så att jag får liksom, ja, precis.
Oj.
Jag tycker att det funkar jättebra, för då ser jag ganska snabbt vad det är för färg jag får.
Mm-hmm.
Jag tycker att det funkar jättebra, men oavsett...
Men blir inte, det måste vara jättesvårt. Det är som att försöka färga det bruna kakaon, det måste vara jättesvårt.
Nej, alltså det behöver inte bli en slä, alltså jag bara liksom kör några varv. Det är inte,
men blir det inte väldigt mörkt, tänker jag? Hur ser du att du har rätt röd nyans?
Jo, men blir den mörkare... Så vet jag att tårtan blir ljus. Det här är bara i mitt eget huvud.
Okay.
Det ska jag inte dela med mig den här tanken i podden, känner jag. Jag bara, för du vet för vissa grejer hur man tänker sig.
Ja.
Som liksom, men det makes no sense to any other person.
Nej, för i mitt huvud blir det så här...
Ja, den blir mörkare, men då vet jag... Eftersom att jag har gjort det så många gånger så vet jag sen vilken nyans det blir efter.
Jag förstår.
Hur som helst så har vi ju på tal om pastafärg...
Ja.
Fått en hel del frågor om den här lilla undertexten i ingredienslistan.
Mm.
Vad säger man? Näringsinnehållet på baksidan av tuben.
Mm.
Okej, så på baksidan av tuben så står det att, för den här färgen är ju artificiell, innehåller några E-ämnen.
Mm.
Och det står så här i slutet. E-122 och E-124 kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration.
Mm.
Och var det till dig någon skrev något så här, men hur kan man ge sitt barn Red Velvet Cake? Den kommer ju få ADHD.
Ja, den skrev, varför skulle jag vilja ge mitt barn någonting som bevisligen gör dem hyperaktiva?
Att säga bevisligen är inte helt skottsäkert, höll jag på att säga. Nej, men för att jag har faktiskt läst på massor i frågan, både hos Livsmedelsverket och på ProGels hemsida själva, och liksom till och med letat fram den här studien som Livsmedelsverket hänvisar till. Och ja, det finns en studie på hur E122 och E124 kan vara känsligt för de som redan har hyperaktivitet, men det är inte, efter granskning av den här studien så är det inte helt vetenskapligt bevisat. Där, men det man ska komma ihåg är att det här är inga obekanta e-ämnen. Det här finns i många andra saker som vi äter. Många godissorter, det här är väldigt vanligt i godis. Så att ha liksom pastafärg i en Red Velvet Cake, det är som att ge, som samma liksom om du skulle ge ett barn godis på en lördag. Liksom.
Ja, det finns ju mycket vi kan köpa som inte är bra för oss. Liksom, om man nu ska se det liksom i det stora hela, vad är bättre för sig att äta morötter. Men man ska komma ihåg också att ingenting av det här har fått säljas i Sverige om det var farligt.
Precis.
Det är det första. Och det andra är ju alltså mängderna man får i sig. Jag har ju något sånt här velvetspray som det typ står så här arsenik längst ner på. Det är inte förmodligen arsenik, men det är så här, som på riktigt är liksom gift.
Mm.
Men det är så enormt orimligt små mängder. Och om man inte vill ha det minsta lilla mängd av det till sig eller sina barn, nej men skippa det då.
Ja, och vi har ju lite alternativ.
Men för gemene man, om man är så här, men vi äter ändå liksom ballerinakakor och marmelad på mackan, ja, då är det här helt safe för er också.
Och jag ringde faktiskt ProGel till och med. Jag har ringt Livsmedelsverket, jag har ringt ProGel, och båda säger det här. Det är en mängdfråga, och så är det med allt i hela livet.
Mm.
Ja, om du ger din treåring en hel tub, om din treåring redan har ADHD, diagnostiserad, och du ger den en tub med ProGel röd pastafärg, ja, den kommer ha samma effekt på ditt hyperaktiva barn, om den nu är hyperaktiv, som om du ger en påse med godis.
Mm.
Men man ger inte ett barn en hel tub med pastafärg.
Nej.
Men kanske att den kommer åt tuben själv. Nej, men det är liksom alltså, ingen fara.
Om man bara tänker på så här, procenten, det här är i pastafärgen.
Mm.
Och sen att du kanske har 1-2 teskedar i en hel tårta som är tänkt ätas av typ 12-14 personer.
Dela den mängden pastafärg på 12 vuxna människor.
Men jag kan säga att jag inte tycker jättemycket om att använda så mycket pastafärg. Alltså, och det har ingenting med de här e-ämnena att göra.
Nej,
för att jag är inte, alltså, inte så himla känslig man. Jag äter så mycket skit ändå, på så mycket olika sätt som är både bra för dåligt för mig och för naturen och allting. Men jag tycker ändå att det är så här.
Jag vet du, det är så konstigt för att jag är väldigt anti att färga bakverk artificiellt. Jag vill gärna färga det med naturen när det gäller allt annat.
Ja.
Men på något konstigt sätt så har det liksom Red Velvet fått distans.
Vissa faktiskt flera har frågat, kan man göra Blue Velvet, kan man göra den blå? Och ja, herregud, du kan göra precis vilken färg som du vill.
Ta vilken pastafärg du vill och så har du löst det liksom.
Ja, och alltså, nej, det bär mig emot lite att alltid att baka något som, alltså speciellt blå till exempel har jag problem med.
Ja.
Och jag tror att det har att göra med att ingenting som vi äter i naturen är så babyblått.
Nej.
Liksom. Men och med den här, ja, alltså, jag har nog liksom tagit och gjort lite mindre och som cupcakesen i min bok till exempel, Red Velvet, de är åt det liksom bruna hållet. De är inte knallröda och de är inte lika fina rent liksom visuellt. Men det, ja, det där får man bara avgöra själv. Men, eller, och så finns det ju alternativ.
Ja, och det är, jag har dels gjort lite research men också provat själv.
Mm.
Och man kan få en väldigt bra färg med hjälp av en mix på rödbeta och typ så här hallon. Mm. Eller, nu tycker jag att tranbär är ganska svårt att få tag på här i Sverige. Men de jag har sett göra det har använt liksom färska tranbär, inte torkade. Och man liksom mixar ihop det och då med mjölken.
Mm.
Så man skalar och river en rödbeta, har i tranbär om man vill intensifiera den här röda färgen eller hallon ännu mer. Och sen har man i mjölken.
Ja.
Och när jag har testat, det är liksom, det är såklart igen beroende på storleken, men En halv rödbeta, en hel räcker väldigt långt.
Ja, men det som man får tänka på när man gör adderar den typen av grejer är ju att smaken på det ska ju inte ta över. En red velvet tårta ska inte smaka rödbeta eller hallon eller tranbär eller någonting. Så det gäller ju att försöka koncentrera den färgen så mycket det går. Det var någon jag såg som tyckte som första ugnsbakade rödbeten och sen pressade ur saften för att det koncentrerade mer på något sätt. Men nu är det ju hyfsat enkelt också att få tag på pulver. Ja. Alltså rödbetspulver. För det blir också det där som vi pratade innan om med karamellfärgen, att man vill inte heller tillsätta för mycket vätska.
Nej, precis. För det är det som är problemet.
Ja, för du kan ju riva och pressa ur saft från rödbete, men häller du för mycket av det så sabbar du ju liksom konsistensen och kemin på smeten. Så jag tror om jag skulle testa så skulle jag nog få tag på ett rödbetspulver, och det är precis som lingonpulver finns ju också. De ger ju lite smak, men jag tror i det här sammanhanget tror jag kanske det räcker med, vi ska komma ihåg, vi har ju redan kakaon som reagerar med vinägern, det behöver liksom lite hjälp på traven.
Ja, det är mer att det här är en grundfärg från början som man bara
sen
vill
så intensifiera. Kommer du inte med de här naturliga färgerna, du kommer inte få en Wilton röd red velvet.
Nej.
Det kommer du inte.
Nej. Och det är väl en kompromiss man får göra om man verkligen inte vill använda pastafärg och använder ett naturligt alternativ.
Och jag tycker den här djupröda är vacker också.
Ja, så att det är bara, sen jag tror att både du och jag är lite så här jobbskadade också, att det ska liksom, du vet, vi älskar klara färger.
Och jag är skyldig till att ha gjort Red Velvet som blev så där i färgen.
Och dragit på mättnaden. Det har jag aldrig gjort. Jag skulle aldrig få för mig att korrigera. Men jag fattar. Det som sagt, det får ni också ha lite i åtanke, att vi jobbar med att göra uppseendeväckande saker med våra bakverk. Men känner vi oss klara med färgen där?
Ja, men jag tror det faktiskt. Och som sagt, vi är inte här för att döma eller trampa på tår. Vi säger inte att något är farligt eller att helt ofarligt, utan så här, också, vi fick kommentarer om det här i veckan också, så här, att vi måste berätta för folk vad som är rätt och fel och vad man inte får och upplysa. Och vi tror att ni som följer oss är liksom bildade människor, jag menar inte att ni inte bildar det, men alla ni har liksom, ni tittar och så säger ni så här, okej, så här gör jag, eller det här var fint, och så bestämmer ni själva utifrån vad ni ser hur ni vill göra och har liksom förmågan att ta egna beslut kring det.
Ja, för om vi skulle sätta oss på några höga hästar och berätta för folk vad de ska och inte ska göra, då blir det som att vi omyndigförklarar er. Jag alltså är övertygad om att ni har koll, ni vet vad som funkar för er, ingenting är universellt.
Nej.
Så det vi pratar om här är alltid bara så här, ur vårt perspektiv, förslag, tips. Sen är det upp till var och en. Mm. Jag tror att ni har stenkoll på vad ni gillar och inte och vad som funkar.
Ja, och vad ni liksom, alltså, tycker om att använda för grejer och vad ni absolut inte vill använda.
Ja, som sagt. Men det jag tycker om är att såna här frågor gör att vi gör lite mer research. Mm. Så vi kollar upp vad funkar, så att man inte fastnar i en bubbla med och gör samma saker dag ut och dag in. Det blir ju lite
utan
mer
att veta varför.
Ja, så att både du och jag lär oss också jättemycket inför varje avsnitt.
Verkligen.
Men en sak som jag också får mycket frågor om, men som vi fick, det är det här med hur man inte får smulorna att blandas in i frostingen, för det är ju också någonting väldigt härligt med kontrasten, att man har en väldigt röd botten och också en väldigt vit clean liksom fyllning och täckning på tårtan. Hur brukar du göra, Emma?
Jag brukar, låt säga att det är en tårta jag ska göra, låt säga att det är en trevåningstårta. Allra enklast är om jag bakar bortnarna i tre olika pannor.
Ja, just det.
Då behöver jag inte skära dem. Om jag skär dem så ser jag till att de är riktigt kalla eller till och med kanske lite frusna. För då smular det mycket mindre. Om du försöker göra det här, så här 45 minuter efter att ha tagit ut den ur ugnen, den precis har svalnat, då är det jättesvårt att inte få smulor.
Nej.
Så en kall botten är mycket lättare att jobba med.
Mm. Ja, men verkligen. Och till och med då så brukar jag bara säkerställa och så här putsa av den och se bara så att minsta lilla smula verkligen försvinner.
Ja, och sen var noga med frostingbunken. Att du inte liksom dubbeldippar.
Nej, just det.
Alltså har du dratt på frosting, se till att din kniv är ren när du tar ner den igen.
Skrapa av i något annat så att liksom det inte beblandar sig. Men också en sak som jag brukar göra när jag liksom ska fylla tårtbottnarna med frostingen. Mm. Det är att jag liksom, jag försöker klicka ut så många klickar som möjligt på själva lagret.
Innan man börjar dra.
Ja, och sen dra så att jag inte ens behöver nudda själva botten utan bara liksom bred på ytan av frostingen. Det brukar jag tycka funkar jättebra. Mm. Och samma när jag tycker tårtan, att jag liksom typ trycker på först hela tårtan frosting och sen liksom rättar till med en palett eller liknande.
Jag måste ju då slå slag för att spritsa.
Ja, men tjejen ska släppa en spritsbok i mars.
Häll smet. Se, sånt här är liksom återanvändningsbara spritspåsar helt perfekt.
Ja.
Sånt som man bara kan diska i med hela smeten och sen liksom runt ovanpå kan du bara köra runt, du behöver inte ens ha en tyll. Har du en sån här platt till så kör den runt om på kanterna.
Ja, perfekt.
Och sen när allt när hela täckt, då kan du börja dra och då kommer inga smulor att flytta.
Precis, för då håller de sig liksom under själva frostingen. Okej, det här är en väldigt intressant och praktisk fråga.
Mm.
Hur blir man röd? Nej.
Hur
blir man röd? Hur blir man en red velvet cake? Nej, men blir man röd i munnen om man äter red velvet cake?
Nej.
Nej.
Jag har aldrig varit med om det.
Inte jag heller. Alltså, kanske om man har färg med rödbeta.
Ja,
jag vet faktiskt inte.
Men återigen, alltså, pastafärgen är ju väldigt intensiv. Har man fått den på fingrarna vet man ju att då är det svårt att få bort. Liksom. Men jag har aldrig upplevt att när den är liksom fördelad i kaka och bakad, att det på något sätt skulle färga...
Nej, det var någon gång när jag provbakade, jag tror att det var rulltårtan, som jag hade i lite för mycket pastafärg.
Mm.
Och då såg jag på den ytan jag hade lagt rulltårtan på och fotat så här, oj, här var det rött.
Mm.
Så jag tror att om man överdriver med färgen så kan
jo,
det absolut...
Jo, men att det blir liksom, till och med så att när du har tuggat att det blir på tungan.
Ja, nej, på tungan tror jag. Och sen är vi ju redan lite rosa i munnen. Ja. Så jag tror om det så är det inte märkbart.
Nej, blir du röd på tungan, då har du tagit för mycket.
Ja. Åh, men gud vad kul det var att prata om red velvet cake.
Ja, och återigen, när vi är så här, kan vi prata ett helt avsnitt om red velvet?
Alltså, ett bakverk bara. Ja.
Också så här smalt och trendigt, men ja, luckarös.
Ja, och nu hoppas jag på att vi
utmanar
se.
Er. Kom på någonting som vi inte kan prata en timme om.
Det är så många gånger inför ett avsnitt jag är så här, det här kommer bara bli 20 minuter. Ja. Och så står det liksom en timme och 30 minuter hos Kristoffer på skärmen, och det känns så trevligt.
Ja.
Men... innan vi går in på veckans spaning så vill jag bara påminna om att lämna en recension, lämna lite stjärnor och så på podcaster. Och vi har en Facebook-sida nu.
Ja, vi har blivit med Facebook.
Ja,
otroligt. Som en mormor liksom.
Jättesent. Och liksom. Men,
vilka är det som kommer till Facebook 2020? Det är mormödrar och tillåt kakor.
Ja, och jag älskar Facebook fortfarande. Jag tycker att det är jättemysigt litet ställe att vara på. Men tanken där är att det ska fylla egentligen samma funktion som på Instagram. Där heter vi tillåt kakor. Men det som är härligt med Facebook är att där kan man lägga in direktlänkar till saker.
Ja, det är ju framförallt det som verkligen är
precis, att, för det jag kan tycka att det är lite störigt att hålla på och säga, ja, men gå in här och tryck här och gör det här. Då kommer du till avsnittet. Där kan jag verkligen lägga, där kan vi lägga in direktlänkar till olika saker, oavsett om det är tips som vi har pratat om här i podden eller tävlingar eller liksom, massa roligt händer där. Och vi finns också numera på Player FM, på eran begäran. Jag hade ingen aning om att den här sajten fanns förrän några av er sa, hallå, alla andra poddar finns på Player FM, varför finns inte ni där? Men nu är det löst.
Yes.
Jag fixade det en torsdagskväll.
Mycket
nej, vänta,
bra.
Det var en söndagskväll.
Mycket bra gjort, Camilla Hamid.
Tack, jag känner att jag har en jättebra funktion i den här podden. Hur som helst, veckans spaning. Okej, jag är lite besviken. För att jag hade en jättesaftig spaning.
Ja, som jag ju inte ville att du skulle ta upp.
Nej, och så det här är du som har ögat min spaning. Vet du vad öga innebär, Emma?
Jag kan gissa.
Ja, berätta.
Ja, men att man har jinxat, pajat.
Exakt. Ja. Det var så här. Jag hittade att Birgitta Rasmusson hade en tågresa inplanerad i april med Grand Tours. Det här var liksom en fikaresa genom Europa där man skulle få fika sig genom olika liksom, fina städer. Och tänker att få ha henne som
ciceron.
Ja, vad betyder det?
Ja, men liksom guide.
Ja, med resesällskap. Ja, men ledare. Hon leder det här. Hon är ju stenkoll på fika. För er som inte vet vem Birgitta Rasmusson är, så är det lite av Sveriges fikadrottning. Hon har, skrev hon 7 sorters kakor eller var hon medförfattare?
Hon var med och satt ihop den. Mm. Liksom. Mm.
Ja, och hon är också en av domarna i Hela Sverige bakar. Så ett bekant ansikte för många av oss. Men Anne ställer sig in. Så nu är inte det här spaning längre. Den kostade, by the way, 23 000. För vad var det? Var det en vecka, Emma?
Ja, men det var
det var
för det var ett tåg liksom.
Ja, tåget är så väldigt
miljövänligt. Och framförallt tror jag slutdestinationen var Italien.
Ja.
Så det var där själva liksom.
Och vad var det de skrev? Besök i Romeo och Julias stad Verona. Mm. Samt en natt i Hamburg som start och avslutning på resan. Precis.
Och det är exakt den här tågresan som jag gjorde förra sommaren. Som var en mardrömsresa när vi åkte tåg med bilen. Från just Verona till Hamburg.
Ja, nu blev inte jag jättesugen på det här. Men jag tyckte att det var ett bra pris för att få träffa Birgitta. Resa med henne alltså, i en vecka.
Jag tror det verkligen att liksom... De har lagt in faktorn att få träffa Birgitta. Så här, kan vi ta 1200 kronor till för att de får träffa Birgitta? Ja, vi kan göra det.
Men hon är ju någon form av expert.
Jo, men
det är som att få åka med Justin Bieber och vara 12 år gammal.
Ja, okay.
Mm. Ja, men jag tyckte att det var ett bra pris och jag tyckte att det var fint att det var en tågresa. Väldigt miljövänligt.
Ja, mycket bra.
Det här blev en spaning ändå, så jag tänker inte ens ta det andra. Det här blev bra.
Spaningen. Är varför, det roliga också att Camilla ringde dem för att fråga varför resan hade ställts in. Men de ville inte berätta det för henne. Men alltså... Älskar ditt engagemang kring det här. Jag var så här, prata inte om det här i podden. Camilla, sluta.
Och då ringer jag resebyrån.
Ja. Jag vet en som gärna hade följt med på den där resan i alla fall.
Men det är
du.
Ja. Fast inte själv, fortfarande. Jag vill ha med dig.
Ja, okay.
Men jag tror inte att du skulle orka resa med mig. Du är en sån där som behöver...
Men alltså om Birgitta Rasmussen 80 år orkar resa, så orkar väl jag.
Eller så var det därför den ställdes in, för att hon inte orkar egentligen.
Ja, kanske. Ja.
Eller så är hon bara too much of a superstar för att göra det här. Ja, men
man kan ju tänka att det inte bara du, det måste ju sitta ändå en handfull besvikna människor där ute som har signat upp sig och nu får de inte åka. Ska vi ta över det här?
Ja.
Ska vi ringa resebyrån igen så frågar vi, kan vi få kontaktuppgifterna till de som har anmält sig? För halva priset för att åka med bakpodden.
Jag tänkte du säljer dig själv billigt, jag tänkte att dubbla priset.
Genom Europa.
Oh, faktiskt, alltså jag har undrat det där. Alltså, för när jag såg det där, jag var så här, ja men det hade väl varit mysigt, men det är ett långt steg till att faktiskt liksom betala 23 000 kronor för en, man åker ju kanske inte med sin man och barn på det här.
Alltså. Nej, det här tror jag är en tjejresa.
Tjejresa innan citationstecken.
Ja.
Ja. Intressant. Tror du att någon skulle vilja åka på fika resa med oss
till Köpenhamn?
Bara en natt.
Ja, jag tror att de skulle vilja betala... Extra för att det var du och jag då. Nej, ja, det tror jag väl att folk skulle. På riktigt. Ja. Jag tror så här, om vi upplägget var åk med bakpåren till Köpenhamn, besök de 5 bästa bagerierna.
Ja. För ett riktigt bra pris och det ska vara så här nice stämning. Okej, för er gedigna lyssnare som faktiskt lyssnar
till... Jag kan medlemmar bort att vi poddar här. Vi sitter och spånar som vanligt. Kan vi göra det här? Skulle vi kunna göra det här?
Men så här, jag vill bara ställa den här frågan till er som faktiskt lyssnar till slutet. Kan inte ni lämna en kommentar på Instagram under bilden till det här avsnittet och bara, jag lyssnade på ert pladder till sista minuten.
Jag orkade igenom hela pladdret.
Ja.
Det och jag är vill följa med till Köpenhamn.
Ja. Åh gud. Oj, ja, nej. Vi ska inte säga för mycket här nu, för Grand Tour kanske ringer
mig
tillbaka.
Men får jag följa upp förra veckan? För jag har faktiskt fått frågor hur det har gått med temadagen för biskvier. Skickade vi in?
Oj, vänta, jag gör det på en gång. Gud, jag hade glömt. Varför påminner inte du mig?
Jag gör det nu.
Okej, vänta. Jag ska kolla hur man gör.
Ja, vi måste inte göra det här.
Instifta temadag. Okej, men hörni, vi ses, hörs nästa vecka. Och då pratar vi om...
Kaffe!
Alltså, kaffe är livet.
Ja.
Det ser jag fram emot. Och då är det alltså kaffe i bakverk. Eller kaffe tillsammans med bakverk.
All things kaffe och sött. Liksom. Det blir roligt.
Och ni som inte gillar kaffe, don't you worry. Vi har saker för er också. Så ni får tuna in ändå.
Ja,
i nästa vecka.
Precis. Vi kommer berätta vad kaffe gör i bakverk.
Exakt. Ja. För det är inte alltid det smakar kaffe bara för att man har kaffe i.
Nej. Vi ses då.
Det gör vi.
Hej då. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.